Checkdeck Podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack Rode Microphones.
Hej, välkommen till Checkdeck Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och om vi har tur informerar om checkteknik. Hur har din vecka varit?
Speciell. Mm-hmm. Jag har farit runt som ett jehu och gjort olika grejer. Varit i Stockholm och varit i Göteborg och varit... Ja, jag har i och för sig bara varit i Stockholm och Göteborg i och för sig. Mm-hmm. Men jag har varit på väldigt många olika ställen i Stockholm och Göteborg. Så jag har spenderat ett par dagar i Stockholm och några dagar i Göteborg och farit omkring mellan Enride. Ja, just det, jag var i Borås också. Enride, Borås, IVA i Stockholm och Enride i Stockholm. Och, ja, Chalmers i Göteborg, överallt och ingenstans. Och någonting, om vi ska så här, snabbt glida över på min techvecka, så ska du få ta båda sakerna samtidigt sen. Mm. Men någonting som jag har börjat störa mig något så grymt på, som säkert kan lösas av Apple-produkter, men jag vill inte det, är mina Bluetooth-hörlurar som aldrig är uppkopplade mot rätt enhet.
Fast det där problemet har jag alltid haft, skulle jag kunna tänka mig. Det är alltid... Tid att de väljer, liksom, de är inte smarta, så de bara väljer någon där de får kontakt med först.
Ja, och har jag då, när jag har sprungit omkring, så har jag haft min privata laptop, min jobb-Mac och min surfplatta och min telefon. Mm. Det är aldrig så att de är uppkopplade mot den enheten jag har framför mig som är på, som jag tror är den som jag tycker är den jag ska använda just då, utan då måste jag så här, öppna upp nästa enhet och koppla ner den och sen koppla upp den med de nya. För mina hörlurar är inte bra nog att ha för många uppkopplingar samtidigt. Eller man kan ha upp två enheter på mina OnePlus Buds Gen 1. Men jag har upptäckt att det drar mer ström då, så att då tar batteriet slut mycket, mycket, mycket fortare. Vilket är något jobbigt när man sitter på tåg.
Men är det inte bara att stänga av Bluetooth på de enheterna där du inte behöver ha hörlurarna uppkopplade till?
Jo, men det är inte det jag tänker på när jag slänger igen locket på dem eller stänger ner dem och lägger dem i ryggsäcken.
Nej, men va? Hur kan det vara problem? Det är väl bara... Det är inte...
Okej, det värsta är ju ofta surfplattan och mobilen.
Ja,
för jo. De är ju konstant aktiva, mer eller mindre. Men ibland... Så lyckas både macken och laptopen, jag vet inte varför, men ibland så är de på och ligger i väskan av någon anledning. Och då kopplar de upp dem och då måste man säga, ah shit, jag måste plocka upp den andra laptopen, starta den, koppla ner, stänga ihop den, plocka ner väskan igen.
Du kanske gör som mig, att du har olika hörlurar till olika saker.
Det känns ju också bara onödigt.
Nej då. Du som är en preacher av sladd, använd sladdhörlurar där.
Jo, och... när jag använder laptop har jag inga problem att använda sladd egentligen. Mm. Men surfplatta och telefon. Det är så jobbigt att ha sladd när man använder mobil. För jag lyckas alltid på något sätt fastna och rycka ur den. Och när man har gått trådlöst så är det svårt att gå tillbaka.
Men kan du sätta på att den inte autoansluter? Då måste du själv trycka på knappen på enheten du vill ansluta till.
Det funkar inte så med Bluetooth. Vad jag vet. Det funkar jättebra på wifi.
Mm. Men jag tror det funkar på Bluetooth delvis i alla fall.
Gör det? Det är mer vad jag vet.
Ja, ötfasen. Du löser bara på något sätt.
Jag ska försöka. Men det är också ett extremt i-landsproblem.
Nej, det skulle jag säga är ett viktigt, du menar, stort så här,
det är helt, helt rimligt att jag egentligen går omkring med två laptops, en surfplatta och mobilen i fickan. Och mitt största problem är att mina hörlurar kopplar upp sig mot fel enhet.
Ja, det skulle jag säga.
Absolut. Hur är det med Ruben?
Det är bra med Ruben. Jag sitter idag och spelar in i vårt kök för att min sambo sitter hemma och jobbar. Så om ljudet från mig är lite märkligt så är det därför. Men ska vi ta tekniska grejer så har inte hänt så mycket för mig. Men jag blev däremot väldigt chockad av min kollega som nyligen fått en ny MacBook. Och vi satt i ett videomöte, vi två i ett mötesrum och så kopplade upp oss mot andra som inte satt i samma ort. Och då har vi en sån här hubb som man kopplar upp sig mot. Och så brukar det vara ljud och bild och allting mycket vara fred och fröjd.
Mm.
På någon anledning så vill inte riktigt Macen lira på första anslutningen. Och så börjar det liksom ansluta mot hennes ljud och bild från datorn då. Och jag blev chockad över att ljudet på den här datorn var bättre än för den här anslutningshubben. Och jag har alltid tänkt att de anslutningshubbarna är ganska bra för att vara ändå det de är. Och det
vad är det för anslutningshubbar ni har?
Oj, Logitech tror jag.
Ja, kanske. Det brukar vara det va?
Ja, jag tror det är Logitech. Ja. Men den, ja, det var så här, det fyllde verkligen rummet. Jag blev så otroligt imponerad av att från en laptop kan man få så bra ljud. För jag är så van vid att mina laptop alltid har haft så dåligt ljud. Att man inte kan typ lägga sig i sängen, lägga den mellan två personer och lyssna för att man bara så här, ja, ljudet är dåligt. Alltså det fyller verkligen inte, det funkar om du har på platt utan. Men det är någonting med att oftast är högtalarna typ oftast riktade neråt mot marken. Ja, det är väldigt imponerad. Så jag blev ännu mer sugen på att köpa Mac framöver. Jag som en inte bruksdator.
Okej. Okay. Min MacBook jag har från jobbet nu, jag tycker inte det ljudet är överdrivet bra. Jag tycker det är, men det är också, jag har ju också 13-tums MacBook Pro med touchbaren som är egentligen bara en retrofittad med M1 och M2-chippen. Så att det är ju några år äldre Mac. Jag vet inte om detta var den nya MacBook Pro eller var det en MacBook Air?
Oj, ingen aning. Det var inte en Air, tror jag, för den var så pass tjock i alla fall. Jag har inte lagt tid på att kolla på vad det var för någonting.
Jo, men ljud gör de bra. Det gör de, men jag tycker inte min är extremt bra.
Nej.
Men sen så, det, generellt sett så brukar det vara ganska bra. Liksom. Däremot så är jag ganska imponerad över mickarna som sitter i de datorerna. De kallar dem studiomickar. Det är inte en studiomick. Du kan inte använda dem för att spela in podd och annat. Det blir inte bra. Jo, du kan, men kvaliteten blir vad det blir. Liksom. Det är en glorifierad laptopmick, men de är förhållandevis bra för att vara laptopmickar. Det är bara väldigt tråkigt att nu har de i sig börjat sätta bättre kameror i, men fram till bara för något år sedan så satte de ju potatiskameror i alla laptops.
Ja, vi körde videomötet via laptopen och det funkade skitbra.
Ja, jo. Alltså det funkar ju bra, men man kan ju önska mer.
Man kan alltid önska mer, men man kan också vara nöjd, Andreas.
Nej! Never settle!
Ooh.
All right, ska vi ge oss på veckans nyheter?
Det kan vi göra.
Första nyheten ut idag är att Spotify numera har lagt till en ganska, jag misstänker för barnföräldrar eller barnfamiljer, en väldigt efterlängtad funktion.
Mm-hmm.
Och det den nya funktionen innebär att man kan undanta spellistor från att AI:n ska ta in det i din musiksmak.
Okay.
Så att om du har barn som tycker det är väldigt kul att lyssna på Babblarnas sånger eller vad vet jag, Pippi Långstrumps alla låtar eller Astrid Lindgren eller vad det nu är, så kan du undanta hela den spellistan från Spotifys AI så att den inte kastar upp Babblarna i din typ musiksmak i Discover Weekly eller nya låtar för dig eller Release Radar eller liknande.
Alla de funktioner du lyfter fram använder jag så pass lite. Så jag tror inte det har påverkat mig jättemycket, men jag fattar ju att det är gött om man använder de funktionerna. Att slippa att ens rekommendationer är uppbyggda på, vad vet jag, white noise-ljud som man lyssnar på när man sover. Eller
det också, ja.
Att man har barn som lyssnar på barnlåtar eller vad det är. Så jag fattar ju att det är bra att man kan undanta. Men om man inte använder spellistor så hjälper det ju inte riktigt. Men det är ju för att hela Spotifys grundstruktur är the playlist.
Ja. Men sen är det ju också, du kan ju undanta det från till exempel, för det finns ju en hel del sådana här personliga radiostationer där den väljer låtar, AI:n väljer låtar då, utifrån vad du har lyssnat på tidigare. Eller att den skapar personliga spellistor utifrån vad den tror att du kommer gilla baserat på vad du gillat tidigare och liknande. Och då är det ju ganska gött att kunna undanta typ Babblarna. Tänker jag.
Vi går vidare till nästa nyhet.
Yes. Och det är att nu säger Disney upp 7000 anställda.
Mm.
Och det är för en förändrad ekonomisk situation och en sämre tillväxt på streamingmarknaden.
Mm. Och det är väl inte så konstigt egentligen?
Nej, det är väl Disney Plus lanserades mitt under rådande coronapandemi. Jätteuppsving. Jag tror att den branschen sakta ner lite smart och det finns högre konkurrens. Så att det är väl inte... Vi kommer nog inte ha samma streaming-uppsving. Och precis som vi sa i förra podden, ska Netflix fucka upp så kan ju säga Disney få en hel del nya. Men...
Jag tror jag, i samma artikel så läste jag ju att de fortfarande inte riktigt har tjänat pengar på Disney Plus. Som streamingverksamhet. Så att de projicerar på att det kommer gå typ 2024.
Precis.
Så jag fattar att de inte kan heller pumpa in. De skulle tjäna 58 miljoner svenska ungefär.
Nej, 58 miljarder svenska. Så man siktar på långsiktig tillväxt.
Mm.
Och lönsamhet i marknaden för streamingtjänster, för att citera.
Mm.
Men, det är också mycket tech-uppsägningar. Det oroar mig snarare. Mm. Och att det här är inte, som jag förstår det, inte är i Disneys produktionsbolag, utan det är Disney Streaming som detta slår mot.
Men jag tycker inte, alltså det är saker som är inte konstigt. Det är en bransch som länge har bara pumpats in pengar i. Och nu är det inte lika mycket pengar som flödar in. Och då är det klart att det inte kan pumpas ut och ha 1000 utvecklare som sitter med ett litet så här sidoprojekt som möjligtvis kan tjäna bolaget pengar.
Mm.
Utan det behöver man ha grejer som faktiskt man vet kommer tjäna bolaget pengar till.
Liksom. Precis. Ja, du har ju rätt i sak. Alltså det är inte jättekonstigt och det är, nästan alla marknader ser väl den typen. Speciellt när det är hype-marknader som streamingen då har blivit senaste åren.
Mm.
Att först har du en jättetillväxt och sen stannar du av och då måste folk säga upp och då skriker folk yeah! Men det är egentligen bara att det stannar av. Man kan inte fortsätta utveckla på samma sätt.
Någonstans streaming är fortfarande en lyxvara. Vi har redan sagt upp en av våra tjänster vi har. Kommer säkert se upp fler för att man har inte lika mycket tid som man hade under pandemin att konsumera. Och
nej.
Två, ja, det börjar bli dyrt.
Ja, det gör ju det. Det blir ju det. Jag tror jag, alltså, rent allmänt, om ett hushåll inte lösenordsdelar utan har inlogg och sånt tillsammans.
Mm.
Precis, utan man håller det inom familjen. Så är man ju uppe på vad kabel-tv kostar idag. Då är du uppe på 500-600. Om du ska HBO, Disney Plus, kanske C More eller Viaplay för sport och Netflix. Det är dyrt.
Det är dyrt. Sen så är det, underhållning kostar. Det är inte svårare än så.
Så är det ju. Absolut. Och man ska, alltså det är inga konstigheter att man ska betala för det man använder egentligen. Det är bara när det börjar gå till överstyr, känner jag.
Ja, också att man har kunnat ha lyxen av att ha flera för att det har varit en utgift. Men nu ska man ha, man kan ha upp till 8 stycken för att täcka hela sitt behov. Och så är det alltid någon serie man vill se någonstans. Men det är också här, ja, ska man bara gå och tugga pengar bara för att ha det för den serien en gång? Nej, antagligen inte.
Nej, det känns lite onödigt skulle jag vilja säga. En lite ny grej som... Du kommer ihåg att under presentationen som Samsung hade av Galaxy S23 att de stoltserade en hel del med kylaren som de hade byggt in för att hålla den kall och cool. Liksom. Nu har det visat sig att den telefonen kan också kringgå batteriet och drivas direkt av laddaren.
Ooh.
Och det innebär ju för det mesta att då det är ju huvudsakligen mobilgamer som påverkas av det här. Men det innebär att när du har mer än 20% så kan telefonen stänga av laddaren och bara driva telefonen direkt på strömmen från laddaren istället för att ladda batteriet.
Det är ändå nice. Det är både batterihälsomässigt.
Mm.
Men frågan är om den kan göra något liknande då om du laddar telefonen.
Ja.
Och att man har någon sån grej så att den fattar att liksom... Alltså den går in, passerar inte liksom rakt igen batteriet och triple charger eller vad det nu heter.
Precis.
Det hade ju varit något. Det kan ju få bättre batterihälsa då helt enkelt på mobilerna.
Ja. Men huvudsakligen är det ju här för att när du spelar så du har ju din processor och du har din skärm som redan skapar en hel del värme.
Mm.
Laddaren i mobilen skapar också en hel del värme. Så det är en sån värmekälla de kan plocka bort när du spelar spel på mobilen.
Du vet ju, så sitter jag och spelar och laddar samtidigt, då blir det varmt.
Speciellt om du använder trådlös laddning samtidigt. Om du använder typ MagSafe, då blir det varmt, kan jag säga.
Ja, då är det bara tacka och gå hem.
Jättebra för batteriet. Mm. Värme är, som vi har sagt tidigare, är dödaren av batterier. Det är inte alls bra.
Nej.
Inte alls bra. Men jag tycker det är en kul utveckling. Jag hoppas att det kommer komma till fler telefoner. Det har ju tidigare bara varit en grej som är liksom, har varit exklusivt för gamingtelefoner. Mm. Men att det här kommer in i normala telefoner tycker jag är positivt.
Mm.
Bra, kul tillägg.
Nice. Jag har hittat en artikel där man har under en tid märkt att företag, eller vad man nu vill kalla det, hackergrupper, använder Google Ads för att trycka upp nedladdningar utav malware.
Ooh.
Och det man gör då, det är att man tar populära program såsom Teams eller Slack eller Adobe Reader eller någonting. Program som ändå folk laddar ner ofta också till nya enheter och liksom, en stor majoritet gör. Det är det man vill få så många som möjligt att ladda ner det.
Såklart.
Och så gör man en Google Ad på detta så den trycks upp och visas högst upp eller högt upp på Google när man söker efter detta. Sen kommer man in till en fake-hemsida och på den fake-hemsidan så ser den då liksom rimligt ut för vissa då.
Mm.
Och du kan trycka på ladda ner någonting och sen kör du denna och då installerar du malware.
Okej, okay. Så det de gör det är att de pushar en ad som ser ut till att vara från Microsoft men du lurar folk att ladda ner malware. Mm. För att folk tänker sig att okej, ligger det överst på Google så är det pålitligt.
Precis. Och det exemplet de visar, jag tycker inte att det är... Alltså det är en som är Visual Studio.
Mm.
Och det är en download studio. Jag tycker hemsidan ser lite knepig ut. Men jag fattar varför man skulle kunna åka dit. Och sen så... Alltså, jag fattar det men ändå inte riktigt. För att det är inte... Alltså, har man ett vagsamt öga så fattar man att det inte riktigt är på riktigt.
Mm.
Och en del av detta verkar vara att man har olika dokument också. Att vissa gör att man faktiskt laddar ner programmet på riktigt. Men att man har ner extra filer som kör olika skript då, som sen då installerar grejer.
Mm.
Så att det är massa sätt man kan göra det på. Men jag tycker ändå att är man lite vaksam så borde majoriteten av människor se det. Så jag tror inte att så många borde åka dit som ändå tänker lite. Men det är så mycket. Man tror att man inte åker dit. Sen kommer man själv vara en utav dem. För att de gör det bättre. Eller att det ser rimligt ut.
Ja.
Men i och med att det också är program som är så bara stora. Så känns det också som att man fattar lite hur den hemsidan ser ut. Och att det tar lite tid faktiskt att bygga upp en ordentlig hemsida som ser rimlig ut. Liksom.
Du kan ju bara kopiera källkoden.
Ja, det kan man i och för sig göra.
Så här, jag tror helt enkelt de som åker dit på det här är folk som inte har varit inne på typ Microsofts hemsida tidigare eller någon sån här typisk programvara man laddar ner. Och därav inte vet vad det är man ska kolla efter. Och en bra regel här kan ju vara att man till exempel aldrig går på de sponsrade länkarna överst utan skippar de två första länkarna som det står sponsrad på och går på första riktiga sökresultatet. Det är väl huvudrekommendationen här kan jag tycka. För att där kan Googles algoritm ändå så pass bra att den pushar upp den riktiga länken. Mm. Men sponsrade länkar har de ju tydligen missat på här nu då.
Mm.
Så man ska väl tänka kanske en gång extra innan man laddar ner mjukvara som man har blivit guidad till av Google.
Och vilken affärsmodell då?
Att vadå?
Du skickar malware. Om det är ransomware är det bättre. Så kräver du pengar och sen så tar du de pengarna för att investera i nya ads för att få in fler människor som åker dit. Och så är det runt. Det är ändå en... Alltså ju mer människor som köper det, desto mer nya kunder kan du få. Det är ju,
absolut.
Du använder ju som ads för lite malware. Det är
inte det alla företag gör. Får in pengar för en produkt, stoppar in nya pengar i mjukvara. eller i advertisement för att fler ska köpa produkten.
Mm.
Det är väl bara en normal business-idé.
Ja. Sen att folk åker illa ut på vägen, det var då? Det gör väl lite så mycket.
Ja, det är väl hårt kanske. Men okej, var försiktiga när ni laddar ner mjukvara som ni har blivit guidade till av Google och se till att det är ett riktigt Google-resultat och inte en sponsrad. Det är väl takeawayen här. Men vi rullar in på huvudämne och veckans huvudämne är ju lite likt förra veckan. En mobiltillverkare. OnePlus den här gången.
Mm-hmm.
Som har haft sitt event de kallar Cloud 11 eller 11.
Mm.
Under gångna veckan. Vad har vi presenterat? Vi har presenterat en telefon, en surfplatta och hörlurar, va?
Samt lite annat smått och gott.
Men ska vi slänga oss rakt in och ge oss på telefonen direkt? Spontana tankar och känslor.
Min spontana tanke är, jag tyckte den var snygg när jag först såg den. Sen så insåg jag att jag tycker att den är ful. Rent hårdvarumässigt. Ja, det är coola siffror. Men så börjar man liksom gå lite djupare och så bara, ha, den saknar detta och den har inte den här funktionen och det är det här. Och sen så inser man att ja, det kanske inte var så bra egentligen. Jag vet inte, jag är lite splittrad i vad jag tycker och tänker.
Jag tycker att du är väldigt hård.
Jag är väldigt vag också. Nej, men jag trodde när jag blev presenterad först att åh, det här blir nice. Jag kommer nog kunna tänka mig köpa en sån här, för jag ändå varit inne på OnePlus om igen 40 miljoner gånger.
Och du har varit inne på så många telefoner senaste tiden, va?
Jo, men detta var jag var en av de första som blev alltså inbjuden när man fick sån invite i början.
Mm.
Så att jag ändå varit liksom in the game, så att säga.
Mm.
Men bara sån sak som att de inte har trådlös laddning på denna. Jag är ju bara så här, ja, okej. Okay. Fast det är en sån grej som jag ser som standard. Och de har inte IP67 eller mer i liksom, vattentäthetsskydd. Utan de har IP64. Nej. Så kan jag klara mer. Det vet jag inte. De har inte alltså fått certifikat på det. Och det gör ju någonstans att då kommer det inte ett, du kommer inte trådlöst ladda. Min hela idé om hur jag ska leva framåt är att jag ska ha all trådlöst laddning. Och sen att jag inte klarar av att vara i väta. Det är ju enda anledningen att jag har en fungerande mobil nu. Det är att jag kunde tappa den
fast
i havet.
Fast klarar ju, vad var det? IP67. Nej, IP64.
Ja.
Det innebär ju att den klarar ju stänk. Så ja, du kan ju ha den i regn utan problem. Men du kan ju inte doppa den.
Nej, men det var det. Jag tappade min bil i havet somras och den överlevde ju. Jag måste ju kunna leva ett sånt liv där saker händer.
Ja, men du har ditt IP67 rating på din telefon är ju kört sedan länge. Och den klarade ju sig ändå.
Ja, precis. Så att det är ju för att Apple är så bra.
Ja, men snälla Ruben. Så tycker jag vi taggar ner det här Apple. Fan. Jag vet att jag ändå är öppen för MacBook, men kom igen.
Men nej, men
som iPhone sagt, är fortfarande skit. Nej, det är inte skit. Men det är inte för alla.
Nej. Men kollar man lite spexmässigt så ja, det är bra grejer, det är det. Mm. Men det är inte den här wow, vad mycket bättre. Eller ens bättre egentligen än
okay.
Det har varit tidigare på OnePlus att när den faktiskt var bra för 5 år sedan. Att så här, oj, du fick mer än du fick på Samsung eller du fick hos Huawei som var stora ett tag där eller något annat bolag. Att så här, oh, det här är den som krossar all annat. Nu är det så här, det är bra men det är inte så mycket bättre. Visst, den är lite billigare men det är så här, nej, det är inte. Men det är jag får inte ingen wow-känsla.
Jo, men den ska ju inte vara bättre. Det har de ju aldrig någonsin sagt. Det är en flagship-kille genom att vara billigare men ge motsvarande. Och då måste man göra vissa avkapningar i kostnader. Och då, ja, då är kanske det är också konstigt för de har alltid snackat om att IP-ratingen är dyr att göra. Så att de ens gör det är någonting ganska nytt. Eller så här. De har ju alltid liksom tidigare sagt det. Men den ska ha skyddet men vi har inte tagit certifieringen för certifieringen kostar för mycket.
Mm.
Så att man bara nedgraderar till en 64 istället för en 67. Det känns inte som att den ratingen borde vara billigare att göra. Så jag tror inte det är en sparning. Men till exempel trådlös laddning är ju en typisk insparning. Och någonting som jag känner att de har gjort en insparning på i år utifrån det jag har sett. Är ju som det de alltid har gjort insparningar på. Vilket är kamerorna. I övrigt så är det ju ett flagship. Den håller ett jämna steg med Samsung. Den håller jämna steg med de bästa där ute. Förutom när det kommer till kameror och trådlös laddning.
Mm.
Och den är ju billigare också. Så det är ju också vad du känner är värt att göra besparingar på. För dig som köper den. Så att jag tycker detta är ett steg tillbaka mot vad de har varit. Det är inte tillbaka helt, men det är ett steg i rätt riktning från vad OnePlus var kända för att vara.
Mm.
Sen är det så här, det är inte billiga telefoner. I Sverige kostar den billigaste versionen av OnePlus 11 9990. Och den häftigare versionen med 16 GB och 256 GB utrymme kostar 10890. Så att det är ju liksom inte... De är inte billiga, men de är billigare än Samsung och ganska bra mycket billigare än Samsung.
Mm.
Så att jag tycker du är hård här, för priset är fortfarande lägre, men den håller ändå jämna steg i många saker. Ja, kameran kommer inte att vara, och du gör en trade-off på den trådlösa laddningen.
Fast
och den är bra mycket billigare än Apple.
Det är så att den är så mycket billigare. Alltså Samsung S23 kostar 11490.
För billigaste. Instegsmodellen, första.
Ja.
Ja.
Så det är 1500 spänn ungefär skillnad. Det är inte så att det är liksom 3000 spänn. Alltså det är ju inte, det är marginella skillnader. Alltså lägga till 1500 spänn och så får du en Samsung istället för en OnePlus och du får ungefär samma sak. Det är så här, ja, okej. Okay. Shit the same liksom.
Det är, alltså, det är lite dryga 10%.
Ja, jag tycker det är för lite. Alltså innan var det 30%. Det var hur jag såg det. Så var det så här, du får 30% billigare telefon.
Nej, det har aldrig varit så mycket billigare.
Nej, men det är känslan.
Jo, första kanske. Ja, första kanske.
Det var det som var känslan i alla fall. Det känns inte så. Och du får massa grejer som är hygienfaktorer som är så här, jaha, det har jag inte ens. Enligt mig hygienfaktorer. Alltså alla telefoner som är på den här nivån borde klara vatten. Det borde vara trådlös laddning. Och kamerorna tyckte jag ändå var okej. Okay. Det ska jag inte säga någonting om. Jag tyckte de var rimliga. De var inte dåliga, de var inte bra.
Ja,
de var inte...
Alltså, så här. De är ju bättre än kanske förra årets flaggskeppsmobiler. Det kan kanske vara Pixel eller så här. Någon som sticker ut lite extra som är bättre. Men de är ju bättre förra året, men de är ju inte, håller ju inte jämna steg med typ årets. Det brukar vara så. OnePlus är. Eller så ligger de i steg med typ förra året. Så det är typ den känslan jag har fått att de är. Men att jag har ju haft OnePlus, så jag kanske är biased också. Men jag gillar ju hur deras bildrendering ser ut. Så när jag har sett side by side, ja, jag kan se varför till exempel Samsungen eller iPhonen vinner på typ skärpa och allmänt. Så, men jag gillar ju färgerna som kommer ur OnePlusen bättre. Jag gillar, de är ofta lite varmare, lite, det känns lite mysigare.
Det är härliga hasselblad, förstår du väl?
Ja, sen tycker jag att vissa av de här hasselbladsgrejerna är ju gimmick.
Mm.
Men de har ju betalat Hasselblad x antal miljoner för att få använda deras brand. Och tyvärr så ägs väl Hasselblad idag av DJI.
Mm.
Så att det går väl kanske inte Hasselblad 100% i gang. Men jag gillar ju när det går in pengar i svenska bolag. Och speciellt Hasselblad som kanske har behövt lite backup. Att de då säljer ut brandet lite för att... jag hade ju hoppats på att de skulle ha mer samarbeten, självklart. Att det skulle vara mer Hasselblad i OnePlusen. Men jag tror Hasselblad behöver de pengarna. Eller har behövt tidigare i alla fall.
Mm.
Men det är ju Snapdragon 8 Gen 2. Inte för Galaxy, men det är ju Gen 2-an.
Mm.
Den har 100 watt Super Wook charging. Wook, Dash, Warp. Hänger aldrig riktigt med. Nu är det Wook och det är Wook och det är Oppos brand av laddare som är exakt samma teknik som den OnePlus använde tidigare. Så att ni kommer kunna använda era gamla Dash och Warp-laddare, ni som har haft OnePlus sedan tidigare. Mm. Bara att de kommer vara lite långsammare än den då nya SuperVooken. Och sen så Hasselblad Gen 3-kamera. Säger typ ingenting egentligen. Men det är någonting de gör en skillnad på är mellan storlekarna på minne.
Mm.
För den 128 GB telefonen har UFS 3.1 lagring.
Mm.
Men 256 har UFS 4.0. Vilket innebär att hastigheten för datatransfern på 256 gigen kommer vara högre. Så den kommer ju vara snäppet vassare även i den allmänna driften. Så jag tror inte en normal användare märker det. Men om du har dem båda två vid sidan av varandra kan du nog märka lite skillnad.
Mm.
De har dessutom 500 mAh, alltså batteritiden ska enligt MKBHD vara bra.
Mm.
Den ska vara, det är en tvådagars telefon enligt han, med medium användning. Och sen så då finns det 8 och 16 GB RAM. Skärmen är på 6,7 tum, så det är en ganska stor telefon.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad jag har. 6,4 tror jag.
Mm.
Då har jag plussen. På S23 eller S22 plus.
Mm.
Så att den är ganska stor. Men sen är den också QHD plus skärm. Så att hög upplösning. Och sen då, ja, LTPO-skärm med 0-120 Hz dynamic frame rate. Och en superfluid AMOLED.
Mm.
Och som skyddas av en Corning Gorilla Glass Victus.
Mm.
Alltså...
Det är inga dåliga stats, jag säger inte det, men det är någonting, känslan bara. Men det som jag tyckte var coolast som de presenterat, det är att den är Wi-Fi 7-ready. Plus att de hade någon egen lösning som gör att de kan gå både på 2,4 och 5 GHz-bandet samtidigt.
Precis.
Det tyckte jag
så var coolt. Så den använder någon typ någon dual band på något sätt. Så att sen är det väl så här, spontant. Hur ofta har jag snabb... Ja, vad är gränsen för 5 GHz-bandet?
Oj.
Vad är datahastighet? Teoretiskt max är svinhögt. Ja. Men...
Nej, men jag kan ju få ut över 800 på mitt.
Okej. Okay.
Och det är 500 GHz. Så jag tror att då... Jag har aldrig testat... Eller 5 GHz.
Jag tror du kappar din wifi-kort i din telefon.
Nej, det är på datorn. Det är på datorn.
Jaha, okej. Okay.
Men...
Med sladd?
Nej.
Eller din dator har väl inte typ Wi-Fi 5?
Nej, det tror jag inte. Men jag har ingen aning. Men alltså, grejen är att den klarar rätt mycket. Och jag tror att du kan säkert komma ut på 10 000 på... Oj, vad vi killgissar. Men...
Ja, nu är det mycket killgissning här. Aj.
Nej, man kan väl säkert komma ut. Jag är inte nätverkstekniker. Det får bli så ibland. Men... det som är väl att när du är... Istället för bandstera så kan du då uppkort med båda två samtidigt. Du ska prioritera den strömmen som känns säker istället för bandstera och switcha över.
Så du ska också kunna använda båda samtidigt, säger de.
Ja.
Så att det innebär ju teoretiskt inte dubbla hastigheten, för det är 2,4 är inte dubbla hastigheten, men du kan ju plussa de två hastigheterna.
Mm.
Men sen är det så här, jag tror att ligger du på 5 GHz så maxar du nu ofta din bandbredd från internetleverantören ändå, oftast. Mm.
Det är väl om du är i ett sånt här läge där du når 5 GHz.
Men den är inte tillräckligt stabil.
Nej, men bandstyrningen föredrar den.
Ja.
Men 2,4 räcker. Och i och med att den räcker längre så klarar den fortfarande på det avståndet högre hastighet. Och det tänker en normallägenhet som min då. Normallägenhet, men ja. Du fattar vad jag menar.
Ja.
Där tror jag att där skulle man kunna få nytta av att den, istället för bandstera så har du båda samtidigt, så kan du alltid skicka data stabilt och på bra, liksom, bra hastighet. Så jag ser att det finns en fördel med det.
Mm. Ja, jag tror absolut att det är ett stort plus. Jag tycker det är coolt och jag tror att det kanske är någonting som man borde tänka, eller fler borde använda.
Mm.
Spontant.
Sen hur bra det funkar eller inte, det har vi ingen aning om.
När det kommer till kameror så... Det man kan lägga märke till är att det är tre stycken Sony-kameror. Mm. Sony är ju bäst på att tillverka mobilkameror. Och till skillnad från andra så är OnePlus väldigt öppna med vad det är för kameror de har.
Mm.
Men i porträtt-telekameran så sitter det en 32-megapixels kamera med en optisk zoom på 2 gånger. Jag tycker det låter väldigt lite, måste jag säga.
Mm.
Ultra-wide-kameran sitter den 48-megapixel. Och i huvudkameran så sitter den 50 megapixel med optisk bildstabilisering som inte sitter i de andra helt enkelt. Och sen på frontkameran är en 16 megapixels fixed focus kamera med elektronisk bildstabilisering.
Mm.
Och det är det väl på bakkameran också, skulle jag tippa på, annars så kommer det bli väldigt skakigt.
Mm.
Men som de exempelbilderna jag har sett så är ju... Så det är bra bilder. Mm. Det är inte dåliga bilder. Det är väl bara att det inte är kanske som årets flaggskepptelefoner. Den kanske inte riktigt kan stå sig med S23.
Ja, men det är väl också det att mycket som vi pratar om när vi pratar om Samsung, att mycket av hårdvaruutvecklingen har ju börjat cappa delvis.
Ja.
Mycket utav mjukvaran, liksom generella mjukvaran har börjat liksom avstanna.
Ja.
För det man nu lägger tid på Samsung och Apple, det är ju massa AI-lösningar och majoriteten av det går mot kamerorna.
Precis.
Så att det är inte så konstigt att deras bilder då, om man kan lägga så mycket energi, så mycket pengar bara på den biten, att deras bilder teoretiskt sett blir bättre med den lilla formfaktorn. Men jag tänker att det borde ändå, alltså, borde vara okej bilder. Alltså, jag vet att jag såg på Jerry Rig Everything när han gjorde sitt hållbarhetstest. Och i den såg han en bild med sin telefon som är Note 9, tror jag. Och den nya Samsung S23 Ultra. Och så sa han, haha, ni kommer antagligen inte ens se skillnad på de här två bilderna. Och man såg ju skillnad, absolut. Men det var så marginellt och så pass lite att man var så här, ja. Alltså, jag kan inte säga om den ena är bättre än den sämre. Den ena är lite mer smooth, den andra är lite mindre. Men ja, det är inte jättestor skillnad. Och det är en telefon som är 3,5 år gammal. Så att jag tror inte man måste göra så mycket. Och som vi sa innan, den generella användaren, om man ska vara hård, kommer ju ändå inte märka. Alltså, det kommer inte behövas att det är så himla sjukt bra.
Nej.
Det behöver vara rimligt. Alltså, majoriteten av alla bilder åker ändå upp på Instagram eller Facebook eller skickas ett sms och kollas på en mobil.
Precis.
Det är nog väldigt få bilder som tas och sen ska upp på en billboard som är 25 gånger 25 meter liksom.
Ja.
Så att det behövs ju generellt inte då vara så jävla wow. Sen är det kul och det kan vara bra att ha grejerna och det är alltid kul med utveckling och det är jättehäftigt att man kan få massa coola grejer i en sån liten formfaktor. Men det är lite som man sagt tidigare, man säljer pärlor till svin för att det kommer inte kunna nyttjas.
Men jag tror skillnaden också är att den bilden du såg med Jerry Rigg, bilden är uppladdad på, det är av samma telefon, så samma, stort sett mycket samma processering. Men det är också YouTubes komprimering som ställer till det.
Jo.
Du får ju inte det riktigt rätt förutsättningar heller.
Men också, det är ju två likadana bilder bredvid varandra, så de är antagligen komprimerats på samma sätt. Så att,
antagligen.
Ja. Något mer du vill säga om mobilerna?
Designmässigt, jag tycker det är jättemärkligt med den runda grejen på baksidan.
Jag
gillar inte den. Och jag kommer inte ihåg om det var 7an eller 7T som hade någon sån här rund grej också, som totalt blev, den knäcktes på mitten eller något sånt där när Jerry Rigg försökte vika den. Jag kommer inte ihåg om den knäcktes eller sprack totalt, men det var någonting som hände när de hade en sån rund stor grej senaste gången. Jag är tveksam till den.
Ja, jag håller med dig. Jag vill hellre ha en platt mobil. Jag har hellre en lite tjockare mobil, men som har en platt baksida. Än en lite tunnare mobil, men som har en tjock grej som sticker ut.
Jag tycker att de skulle passa på att göra den lite tjockare och sätta in ett batteri. Eller sätta ett större batteri. Det tror jag hade gynnat de flesta människor. Och jag tror de flesta hade varit ganska okej med det.
Men sen fattar jag att saker tar plats. Men det, på min sticker ut några millimeter tjockare mobil hade jag inte dött av.
Nej, och ju likadant min sticker väl ut kanske 2 millimeter eller något sånt där. Hade inte dött av att den var helt platt.
Nej.
Nu satt ett skal så det var väl lite överdrivet kanske. Men ja. Ska vi ge oss på plattan?
Det kan vi göra. Jag fattar inte varför de väljer att gå med MediaTek.
Ja, det är precis sant. Men de har ju ändå steppat upp på senaste tiden. Och de är inte samma budgetmärke som de var ett tag. Det är fortfarande budget jämfört med typ Snapdragon. Och jag tror det är anledningen. Man sparar in lite pengar. Men de MediaTek-processorerna har ändå visat sig vara ganska skarpa. I alla fall de senare. Sen är problemet optimering. Kommer spel och annat vara så optimerade på MediaTek? Det är ju det som har varit Exynos problem. Men ju fler som har MediaTek, desto större chans är det ju att de blir optimerade.
Nej, men annars tycker jag att de har lyckats. Jag tycker de, alltså nu pratar jag bara design, jag tycker de har lyckats. Men, och jag vet inte om jag blir såld på det de pratar om. Om man, vet du, skärmration. Eller om det verkligen är för att det visuellt ser bra ut. Men det känns som att de har lyckats få en skärm som känns som en datorskärm fast ändå som en platta. Och när du lägger på skrivbordet så känns det verkligen som att det här är en dator. Inte bara det här är en platta med ett tangentbord.
Precis.
Och att det är liksom centrerad kamera, det är inte uppe i ena hörnet. Jag tycker det de har tänkt på något sätt. Men det är bara min spontana känsla. Men jag tycker om designen bara.
Ja. Jag... Framifrån, absolut. Bakifrån, jag tycker det är konstigt med den kameran och att den är rund och tar så mycket plats på baksidan. De har ju för sig satt den i mitten, vilket gör att den kommer ligga platt på bordet. Vilket, eller platt kommer den inte ligga, men den kommer inte vara lika wobbly liksom, om den ligger platt på bordet. Men sen sätter de flesta ett skal på ändå.
Mm.
Eller något sånt här folio case med grejer på liksom. Utöver det, jag hade önskat att de hade stoppat in mer RAM. För nu när Luma Fusion kommer ut på Android också. Så tror jag att man skulle kunna göra mer grejer på surfplattan. Och att videoredigera i Luma Fusion är ganska trevligt faktiskt. Och speciellt nu när dessutom ännu fler content creators går över till att göra saker mobilt. Så tror jag att man hade vunnit på att ha lite större RAM. Utöver det, tycker det är ganska bra avvägningar. Jag har inte sett någonstans att man skulle kunna utöka minnet heller. För det är 128 GB som jag förstår det som.
Men jag tror att detta, alltså, om jag fissar, det är de presterar inget pris och presterar lite mer snabbt. Det kanske gör det som mobilerna. Man kan ha en med större minne och större RAM. Som är lite dyrare. Det är vad jag funderar på. För det är ju en förlansering till en riktig... Alltså, det är en lansering fast inte den här... Nu kan du köpa den och det här är exakt vad som gäller.
Precis.
För de här priserna. Så den här kanske de släpper en med mer RAM, mer lagring. Som är lite dyrare också. För att det känns som att de borde kunna få plats för mer. Och kunna ha en okej billig enhet fortfarande. Ja. Som är konkurrenskraftig. Med mer lagring och mer RAM. Det är att de lyckas få ihop en penna som hoppningsvis funkar. För att det är ju någonting som alla företag verkar bråka med. Det är ju den här pennan, att den aldrig funkar, att den är dålig. Och att de vågar göra en penna, tycker jag säger att då har de inte lagt tid på det.
Ja. Jo, men om den funkar bra, absolut. Men jag känner att det här, alltså om du jämför med telefonen så är detta lite mer mediumspeckad. Så jag skulle säga att detta är nog en mid-range platta. Den är verkligen inte low-range på något sätt. Men jag skulle tippa på att den här kommer landa på en prislapp. Och nu är ju också... Hade du frågat mig för ett år sedan hade jag sagt typ 4 till 6 000. Men nu har ju också alla priser stuckit. Så kanske 5 till 7? Eventuellt?
Jag gissar på att instegsmodellen i Sverige då blir på 5490.
Uff, väldigt specifikt.
Amen.
Väldigt specifikt. Jo, men så länge, alltså, så jag tror att om insteget ligger på runt mellan 5-6 så kommer detta vara väldigt prisvärd surfplatta. Ligger den mycket högre? Tufft.
Viktigast är också att det är en snygg färg på den.
Just det, absolut. Jag tror att det här kan vara en surfplatta för väldigt många. Jag tycker det är väldigt kul för det är några år sedan nu. Det är 4-5 år sedan kanske som OnePlus sa att vi kommer aldrig göra en surfplatta. Finns ingen marknad för det. Here it is. Förändringens vindar blåser. Jag tycker det är väldigt irriterande att de dock gör en mjukvaruupplevelse som känns som en iPad/Mac-kopia. Med dock och grejer. Jag tycker det är... Copycat.
Jag är med dig. Och någonstans... Jag förstår inte varför... När man ändå kör Android... Varför släpper man inte bara någonting som ser... Ganska avskalat ut? Så kan alla få bestämma själva. Jag fattar inte det. Men det var om man inte kom på något riktigt smart och bra. Men om man inte gör det så skit i det.
Men lite så.
Det jag tänkte på var att de har... De sa att det var 30... dagars standby-tid. Det tycker jag är coolt.
Det är bra. Det är väldigt bra. Undrar vad de har gjort för att få till det. Men det måste ju vara att den går in i något så här djupsömnsläge efter någon timme efter man använder den. Någonting. Mm. Vilket gör att den kommer antagligen inte hämta notifikationer speciellt ofta till exempel.
Nej, och frågan är om man kan ha den då som någon... Alltså, det här att man kan liksom bara lägga ifrån sig den och så använder man den ibland grejen. Eller att man kan ha den till... Eftersom den har så snabbladdningen att man kanske inte behöver ladda den. Jag vet inte, någonting smart kanske man kan göra med detta. Vad vet jag inte.
Jag kan hoppas. Då går vi vidare till hörlurarna. Jag har ju generation 1 av de här. Så nu har ju OnePlus då presenterat Buds Pro 2.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket... Mycket ridå. Eller väldigt mycket snack om det här spatial audio.
Ja, men grejen är så här. Det har ju funnits på AirPodsen hur länge som helst. Jag har gjort mina. Men nu är det på varenda liten leverantör som ska släppa hörlurar och varenda liten enhet som släpps från Android eller Samsung eller Google. Så här, special audio.
Ja.
Och
vem vill ha det?
Jo, nämligen. Jag använder ju det på mina hörlurar. Och jag pratade om det på den också. Det är skitnice. Och att jag gillar det verkligen. Men det är inte så att det blir den här vad mycket jag vill ha de här hörlurarna mer. För att på mina vanliga stora hörlurar som jag har när jag spelar in podden till exempel har jag ingen sån smarthet i.
Nej.
Men där har jag mycket bättre liksom, grundljud.
Ja.
Och det är inte så att jag tänker på att jag har eller inte har spatial audio. Det räcker med att jag har stereoljud. Mm. För att då får du den här höger, vänster och så får du lite runt omkring. Spatial audio, det är ju liksom att försöka efterlikna något sorts 5.1-7.1 system fast bara ha två utgångar eller ibland bara en utgång och få liksom det här rumsliga ljudet. Men det är så här, ja, det är coolt, men det är inte mycket coolare än de här videoserna man såg när man var barn på YouTube där man skulle låtsas sitta i en frisörstol och vara tvungen att på sig hörlurar. Ja, det är coolt, men det blir inte så bra om man inte har bra ingångsljud. Så, ja, jag vet inte.
Men det är också, ja, precis. Och hur många källor finns det som har spatial audio? Jag kan tänka mig att det kan vara nice kanske om man tittar på serier eller video. För de har ju oftast 5.1-ljud till exempel.
Netflix har gått ut nu. Och skrivit ut det på vissa av deras videos.
Ja.
Och det är också en tillägg i det nya Pro-upplägget på Netflix. Jag tänker att vi ska prata lite mer om detta nästa vecka om vad och inte vad Netflix kommer göra. För det håller fortfarande på att stabilisera sig.
Ja. Mm.
Men det är en av de grejerna de har lagt upp är spatial audio-funktionaliteten. Eller visualisera ut den. Men, jag vet inte. Det är...
Jag tycker att mycket av det de presenterar, det är uppgradering i Bluetooth-version. Positivt. Det är Google Fast Pair. Det var på tiden, skulle jag vilja säga. De ska ha väldigt bra mikrofoner, sägs det. Så jag är spänd på att se när testerna kommer. För jag är nöjd med mina hörlurar. Det jag tycker är lite dåligt är mickkvaliteten och batteritiden. Det har jag klagat på förr.
Mm.
Och sen är det jag också. Jag klagade på i början av det här avsnittet på den här Bluetooth. Men det kan väl vara en annan sak. Och att de har uppgraderat ANC:n.
Mm.
Det måste jag säga. Det skadar aldrig.
Nej.
Att få bättre sån. I övrigt, låg latens, positivt, 54 millisekunder. Jag tycker det är fortfarande på höga sidan dock.
Mm.
Hade gärna sett lägre, men ja, det är trådlöst över Bluetooth. Vad ska man förvänta sig? Vill du köra tangentbordet?
Då släppte jag tangentbord. Och jag fattar inte varför.
Mekaniskt tangentbord, va?
Ja, det är ett mekaniskt tangentbord och det är liksom... rent hårdvarumässigt tror jag att det är ganska bra tangentbord. Det verkar liksom vara helt okej. Det är någon sån här co-creation-plattform som tillsammans gjort det. Men sen har de en sån här rotary knob som är någon liksom snurrgrej som de ska använda för att ställa in inställningar. Och sen så skulle de ha någon liksom, utseendemässigt så ser det ut som ett nej, men det ser ut som ett så här gammalt typ 90-tals IBM-tangentbord. Typ så här grått och missfärgat redan från start. Och jag fattar inte riktigt vad de har tänkt. Och det är så här, det är inte så att det finns en brist på mekaniska tangentbord. Det är inte så att det egentligen sticker ut så liksom funktionsmässigt. Nej. Eller designmässigt.
Det här
eller...
känns ju som att det är ett team på OnePlus som bara, åh, det här kan vi göra, kul! Mm. Och så har de gjort det och så bara, ja, men nu är det ju i princip en färdig designad produkt. Mm. Vi kör ut den bara. Det är lika bra att se om vi kan sälja den, typ.
Ja, jag fattar inte, men det, ja, varför inte?
jag tycker det är ett snyggt tangentbord, men det är också väldigt, väldigt märkligt.
Men jag hade aldrig velat ha det. Ja, sök samma.
Jag tycker vi avslutar den här sessionen. Det sa man ingenting på Cloud 11 om. Men det ryktas ju också om att OnePlus i år kommer att presentera sina första foldables.
Helt onödigt.
Det ser ut som att det kommer att ske under tredje kvartalet. Och de ryktesvägarna i alla fall, de namnen som kommer användas är OnePlus V Fold och OnePlus V Flip. Tycker det låter lite Samsung-kopierat.
Nej, men det kommer jag ta om en kopia av Oppo-mobilerna som kommer att släppas. Ja. Eller har på att släppas. Så här. Det kommer vara något wow. Och jag tycker fortfarande att allt som har med foldable-telefoner, det är kul att man gör det. Och det finns väl någon liksom flip-telefoner för den också. Men so far så är det ingen som har kunnat göra någonting vettigt. Som jag tycker så här, som jag ser att det här är värt de här miljonerna kronor mer för att få den här grejen.
Miljonerna kronor mer.
Det är skitmycket dyrare grejer. Det är, de är mer som fragila. Det finns ju ingenting som säger att det här var värt pengarna och det jag får tillbaka för det. Det enda jag får är möjligheten att slippa köpa en iPad vid sidan av. Mm. Men för de pengarna kan lika gärna köpa en telefon och en platta. Och ändå med båda två. Det är bara att du tar mindre plats och förvara dem.
Fast de nya Samsung foldables är ju inte lika dyra. Det är ju, ja, de är dyrare, men det är inte mycket dyrare. Och jag tror på riktigt det här är framtiden. Jag tror inte du kommer gå omkring med din chokladkaksformade telefon. Jag tror att foldables kommer vara framtiden av många anledningar. För foldables är ändå... Det smidiga, har du provat en flip någon gång?
Ja.
Mm. De är extremt mycket mindre. Du tar inte upp jättemycket plats i din ficka. När man kommer till en gräns där det liksom, okej, det är billigt nog och hållbart nog. Jag tror definitivt det kommer vara framtiden. Och frågan är om det kommer ta fart innan, vilket jag hoppas. För jag hoppas inte Apple ska få cred för det här också. När andra företag har utvecklat telefoner under så jäkla lång tid. Som Samsung, som Oppo, som Huawei som har gjort vikbara telefoner. Och sen kommer Apple göra någonting och så bara, det var ju de som var först. Nej, det var de inte. Sen kommer de komma och göra, för de kommer inte att göra det bra för, de kommer inte göra det förrän de kan göra det bra. Jag hoppas bara att Samsung och alla andra som har faktiskt lagt ner pengar och utvecklingstid. För att det kommer ju i slutändan vara så att när Apple sen behöver köpa skärmen så kommer de köpa den från Samsung. För de har utvecklat det under 6, 7, 8 års tid. Så att all utveckling som går görs nu är ju till gagn för alla framtida telefoner också. Och därför måste vi fortsätta göra det. Och folk som tycker det är kul att ligga i framkant på tekniken måste köpa dem. För annars kommer de inte utvecklas heller. Då kommer det bli som de här Project Ara som var den här modulära telefonen som totalt dog. Mm. För det blev alldeles för dyrt och alldeles för bulkigt för att någon skulle vilja använda det.
Det jag funderar på är bara, jag ser inte, för den blir tjock. Det är för mycket.
Ja, men det är inte avsevärt mycket tjockare.
Delvis, men också så här någonstans.
Mitt hörlurs etui blir tjockare i fickan. Speciellt när du lägger dem i samma ficka som nycklarna.
Ja, men det är väldigt mycket mindre. Men det jag funderar på är att det är ju... Jag tror vi behöver se teknologin större än bara telefoner. Och hur vi integrerar med teknologi och hur den är utformad. Jag tror snarare att det kanske blir att man har... Jag vet inte, jag har ingen bra lösning. Och jag säger inte att det är dåligt att man gör det. Men vikbara skärmar på ett sätt kommer vara en grej.
Mm.
Men frågan är om de kommer vara utformade på det här sättet. Det är snarare så att det enda du vill egentligen ha det är mer skärm. Mm. Frågan om du behöver ha skärm som du kan klicka på. Alltså om du egentligen bara vill ha skärm du kan titta på.
Jo, men då är du ju inne på kanske glasögon liknande. Mm. Och jag tror, så här. Jag tror också det är framtiden. Men jag tror foldables är framtiden före. Och de här glasögonen och liknande som jag tror du är ute på nu. De kommer till en början behöva drivas av någonting. Så de kommer funka som smarta klockor typ. Att man behöver ha en huvudenhet fortfarande. För att kör du på 5G i glasögonen eller på klockan så kommer de käka upp batteriet alldeles för fort. Så du använder en telefon som mellanhand mellan internet och enheten i sig.
Mm.
Så att, ja, och då tror jag det skulle kunna vara en foldable.
Mm-hmm.
Jag tror flipptelefoner kommer vara för all den normala liksom. De som ser ut som de här vikbara telefonerna. De kommer vara framtiden för de flesta människor. Och sen tror jag att folden kommer vara framtiden för typ sådana som du och jag. Technördar.
Mm-hmm.
Fold N. Den som är liksom bokformat. Jag är 99% säker på att det är framtiden. Jag tror inte vi kommer gå omkring med de här jobbiga, stora, otympliga enheterna. De kommer vara vikta.
Nej, jag är inte säker alltså.
Nej. Nej, du får misstro mig. Mm. Det är ingen av oss som vet. Det är bara min hypotes.
Får spekulera mer i detta. Men jag... ska vi tacka för oss? Och detta ämnet.
Vi avslutar med veckans tips. Och det kanske är jättedumt att rekommendera en... det är inte en konkurrent, men en annan podcast. Och, men det gör vi ändå tycker jag. För jag tycker denna är så pass bra och nyttig. Och det är inte ens riktigt inom samma ämne som vi rör oss i alltid. Utan det här är en cybersäkerhetspodcast som kallas för Smashing Security. Det är två britter, eller ja, en britt och en kanadensare. Men båda sitter i Storbritannien. Som varje vecka nästan har en ny gäst. Där man pratar om cybersäkerhet och saker som händer i internetsäkerhetsvärlden helt enkelt. Jättetrevlig lyssning för den som tycker att den typen av saker är intressanta. Så för den som söker efter en ny podcast och tycker internetsäkerhet är intressant. Smashing Security. Och det var nog allt för oss. Har vi sagt någonting märkligt, någonting konstigt så får man mejla till kaktech@gmail.com. Man kan också använda den för att passa på att tipsa om ämnen och framtida gäster. När man ändå är i sin favoritpoddspelare som jag misstänker att ni lyssnar på denna podden i. Så ska man passa på att prenumerera för att inte missa framtida ämnen, framtida avsnitt och gäster. Och när man ändå är inne där så kan man passa på att lägga ett litet betyg också. Och ni som använder Apple Podcast, vilket vi vet är majoriteten av er, lämna en recension. Skriv något litet fint bara. En recension och lite stjärnor. Det hade gjort våran dag. Det var allt. Glöm inte att följa oss på TikTok och Instagram och Facebook. Där lägger vi upp videos flera gånger i veckan. Från podden. Får man också se våra ansikten och liknande. Det är i och för sig lite oroväckande i och för sig. Med det tackar vi för denna veckan och så hörs vi nästa måndag helt enkelt.
Det gör vi.
Ha det gött!
Ha det!
Ciao!